Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Det kommer hänga med mig resten. Det kommer det göra. Resten för Lisa karriär och resten av livet också. Det så är det.
Hon var på väg från den testen och pratade i telefon med sin väninna. Men plötsligt där telefonsamtalet bryts.
Någon hade skjutit från bilen mot entrén och mot en av vakterna.
Man har ju filmat delar av den gärningen helt enkelt.
Alltså, helt klart en stor risk att han skulle ha fortsatt om vi inte fick stopp på honom.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Mordet på 14-åriga Emilia. I oktober 2022 sker ett mord som skakar om Sverige. Ett fall jag tagit upp i min podd tidigare. Det är 21-åriga Tove som mördas i Vetlanda. Hon stryps till döds av sin 19-åriga tjejkompis. Och tillsammans med en annan 17-årig tjej kör kompisen Toves kropp till skogen och dumpar den. Fallet väcker förstås stor uppmärksamhet och känslor. Två unga tjejer som ansvarar för Toves död. Och motivet är något löjligt litet bråk. Hur kan det hända, var frågan. Helt unikt ärende. Hur kan två tjejer göra någonting sånt här? Men, ska det visa sig, det var inget unikt fall. Det dröjer inte så länge innan det händer igen. Två unga tjejer, nu bara 15 och 13 år gamla, mördar sin 14-åriga kompis. Och motivet, återigen ett löjligt bråk. Ett bråk som kostar en av dem livet och förstör de två andras.
Jag har jobbat länge, kan säga, med det här, den här typen av brott. Jag har sett, upplevt och varit med och sett vad människor gör mot varandra många gånger. Men det här har nog satt sina spår. Det var väldigt tydligt också i utredningsgruppen att det var, nu ska jag inte jämföra vårat med anhöriga och sådär, men det var en tuff utredning, fast den var tuff på andra sätt, helt andra utmaningar. En tuff miljö att jobba med.
Den vi hör är Kent Persson som är utredningsledare på polisen i Skåne. Han som får ansvaret för just den här utredningen. En utredning som bar alla tecken på att bli komplicerad. En utredning där allt går snett den första dagen. Men sen tar det bara två dagar till och allt är löst. Så det blev inte så långt. Fallet tog 3 dagar att lösa. Det började den varma sommarnatten mot den 22 juli 2024. En polispatrull åker in i ett industriområde på Barngårdsgatan i Landskrona. Ett ganska skumt område där det förekommer en hel del brottslighet.
Det fanns också mycket uppgifter om att det här var en plats där det fanns där hemlösa sov och sådär. I tågvagnar då som finns över på det här barngårdsområdet där.
En plats för samhällets bottenskikt alltså. Men också ett ställe där det förekommer narkotikahandel, där stöldgods byter ägare och annan brottslig verksamhet. Alltså en plats som polisen har all anledning att övervaka. Och det är precis vad som sker den här natten. En polisbil med två poliser kör runt i området bara för att kolla av det. Och det är då de gör ett fynd. Ett fruktansvärt fynd. För där på Bangårdsgatan i det skumma området ligger en kropp. En kropp efter en ung kvinna som uppenbarligen blivit mördad.
Klara tecken på att hon satt för något form av våld. Att man då betecknar som att hon har blivit bragd om livet helt enkelt.
Kroppen är blodig, misshandlad och tejpad kring händer, fötter och i ansiktet. Alldeles uppenbart att kvinnan blivit mördad. Patruller kallas till platsen, avspärrningar görs och sökandet efter spår sätter igång.
Ganska så snabbt så ser man ju att hittar man ju en förmodad brottsplats. Och när man utökar avspärrningen så hittar man ytterligare fynd på lite olika platser där omkring. Bland annat på en gångväg upp emot en järnvägsövergång. Och på järnvägsövergången hittar man också en sko och lite lösa konferens, fodral. Och på brottsplatsen hittar man lite tejp och man hittade blod och någon sax.
Men man hittar ingenting som kan ge spår om vem den mördade kvinnan är. Inga ID-kort, ingenting. Så utifrån det man ser drar man slutsatsen att det är en vuxen kvinna.
Ja, men det är exakt, det är korrekt. Man tror man gjorde en bedömning på att de var mellan 25 och 35, tror jag, en uppgift som man hade gått ut med. Och det är väl på sitt sätt förstått med tanke på att det var mörkt, ganska så kraftig skadebild och sådär.
Så de första uppgifterna i media är alltså att det är kroppen efter en vuxen kvinna som hittats någonstans mellan 25 och 35 år. Och det är också den uppgiften Kent Persson får när han kommer in på jobbet på morgonen måndagen den 22 juli och tar över ansvaret för utredningen.
Nej, jag fick veta, jag hade gått igenom nyheterna på morgonen hemma innan jag åkte till jobbet och sett vad som hade hänt. Hade ju ett hum då, men fick då veta på morgonen jag kom in att man hade träffat en kvinna död. Man visste inte så mycket mer. Man hade en brottsplats, man hade en fyndplats, man hade en del fynd på brottsplats och där omkring det här området, så Bangårdsgatan där i Landskrona. Det var ungefär det som var ingångsvärdena där på morgonen.
Men vad Kent Persson inte visste då, men får veta senare, är att det fanns ett spår, en ledtråd som pekar åt ett visst håll. För det hade inte gjort särskilt många fynd av spår på brottsplatsen, förutom en sak. En sak som var väldigt intressant. Ett kontokort. Ett kontokort som det förstås står ett namn på.
Man hittar även ett kontokort som var utställt till en man som då var såklart intressant inledningsvis. Då.
Är det mördarens kontokort man hittat? Kan det vara så? Ingen vet, men ett viktigt spår kan det vara.
Nej, men det här kontokortet är ju då jätteintressant i början och en jätteintressant person. Så honom tittar vi på. Jag tror till och med det är så att vi har någon hämtning på honom, att han ska innehållas förhör med honom. Vi hittar honom helt enkelt inte. Vi kartlägger honom. Så det är det vi lägger mycket kraft på i början, att få grepp om den här mannen och personer runt honom då.
Ja, det här blir det spår utredningen fokuserar på den första dagen av spaningarna. Att hitta mannen, det blir centralt förstås. Och det gör man också. Han spåras, han hörs. Och det blir en besvikelse.
Det var ingenting. Han och hans personer hade ingenting med det här att göra, visade sig sen.
Så han hade blivit av med sitt kontokort bara, eller?
Ja, precis. Det var utlånat och det hamnat hos offret helt enkelt. På ett helt okej sätt. Så det var inga konstigheter egentligen. Det stack ut och inledningsvis för våran del, såklart.
Mannen kan avskrivas, han har ingenting med saken att göra. Så när det är dags att avsluta måndagen är utredningen tillbaka på start. Inga spår, så det är med tunga steg Kent Persson avslutar dagen. Inga ledtrådar, inte ens en identitet på offret.
Ja, men det kändes inledningsvis som att det skulle kunna bli svår och så. Att det blir ett klassiskt spaningsmål helt enkelt, om man får uttrycka sig så. Det var ju känslan för min del i början att det här kan nog liksom bli ganska så ansträngt och Skulle kunna bli det med tanke på de ingångsvänner vi hade. Det är korrekt. Vi hade ingenting egentligen där i början.
Nej, inga spår att gå på. Det ser ut att bli en lång och svår utredning. Men det blir det inte. För redan nästa dag händer inte en utan två saker som ändrar allt. En väska och ett telefonsamtal blir avgörande som inte bara ger utredarna identitet på offret utan också ett spår till mördaren. Eller i alla fall en av mördarna. Det börjar med väskan. Det är en dumpad väska som någon hittar nere i hamnen i stan och lämnar in den på ett hotell.
Ja, det sker ju två saker kan man säga ganska simultant i tid. Dels anträffas det en väska nere i hamnen och ett bankkort nere i hamnområdet i Landskrona som lämnas in på ett hotell som ligger alldeles intill där. Och där det rings in till polisen i Landskrona som åker och hämtar den här väskan. Och när den kommer in och de tittar den så ringer de upp mig från Landskrona och delar med det som påträffas där. Vi får bara fram då Emilias namn där bland annat.
Väskan innehåller flera saker som verkar tillhöra en tjej, en ung tjej. Och där finns också ett bankkort, ett kort med namn. Emilia. Frågan är förstås, är det hennes kropp man hittat igår? Är det hon som blivit mördad?
Och den känns ju med tanke på det ligger hyfsat nära brottsplatsen det här och väskan är ju bevisligen en väska som har tillhört en kvinna eller en tjej då, med tanke på innehållet. Så det blir ju jätteintressant. Och när jag och vi här inne då som jobbar med det här tittar på den här tjejen och tittar på bilder på henne, alltså passbild till att börja med. Och jag tittar på de bilder som är tagna på sjukhuset på vårt offer då, som fortfarande var identifierat. Så tycker jag att det finns en mängd likheter där helt enkelt. Så då tar ju lite en annan vändning där. Det känns som att vi har en väldigt, väldigt ung flicka som är offer för det här då. Det var känslan då och kändes så då.
På bankkortet finns ett namn. Och den personen finns med i passregistret så utredarna tar fram passbilden och slås av likheten. Personen på passet är oerhört lik den person som ligger död på sjukhuset. Och det är en väldigt ung flicka. Hon är bara 14 år.
Ja, precis. Det är ju så att samtidigt som jag sitter inne och tittar på bilder och jämför så gör ju polisen i Landskrona också ett jobb med att gå ut på sociala medier och leta upp Emilia där och få fram lite filmer och bilder. Och bland annat så får vi fram, jag missminner mig, bilder på där hon har ganska speciella smycken på sig. Och då gör vi jämförelse också med hjälp av tekniker då på sjukhuset i jämförelse med de smycken som det här offret hade på sig i samband med brottet då. Och kan då konstatera att de stämmer mycket väl överens med varandra. Och då känner vi att nej, men nu ligger vi rätt utan att vi har liksom bekräftat det med DNA eller tandkort och sådär. Så känner vi att nu ligger vi helt rätt på målsägandes offret där, Emilia då.
Utredarna är säkra. Det är ingen kvinna mellan 25 och 35 som har hittats mördad. Det är Emilia och hon är alltså bara 14 år gammal. En ung flicka, ja, ett barn som ligger där på marken, misshandlad, död och tejpad. En flicka med en familj, en mamma.
Ja, precis. Så då skickar jag över en förspatrull helt enkelt. De bor ju på östra sidan av Skåne vid tillfället och åker dit till mamman och underrättar henne om detta. Och också håller förhör med henne såklart.
En väldigt tuff situation för mamman men också för poliserna som måste berätta att hennes dotter är död, mördad. Och mitt i detta också hålla ett förhör med henne.
Nej, men då berättar hon att den kvällen innan, den 22 på måndagen där, så har Emilia blivit kontaktad av en annan tjej. Jag misstror inte att mamman vet vem den personen är som har kontaktat Emilia. Men i det här samtalet så handlar det om att man vill att Emilia ska komma till Landskrona. Att hon ska, enligt mamman då, följa med på ett pyjamasparty. De vill att Emilia ska följa med dit. Det är det mamman berättar för oss. Och att då att mamman hjälper Emilia att packa någon väska. Och hon tar då kommunala färdmedel ner till Landskrona då.
Det är alltså sista gången mamman ser sin dotter när hon vinkar adjö till henne. Emilia ska alltså på ett pyjamasparty den kvällen tillsammans med några kompisar. Hon ringer sin mamma när hon kommer till Landskrona station och det blir sista livstecknet av henne. Sen händer något. Frågan är vad? Så nu har polisen alltså identiteten på offret. Nu vet man vem som är mördad. Tack vare en väska och några företagsamma personer som lämnar in väskan på ett hotell och där personalen ringer polisen. Men det är alltså inte det enda som händer den här dagen. Det inträffar en grej till. Det kommer ett telefonsamtal. Ett avgörande samtal.
Ja, och samtidigt så är det en anställd på ett SIS-boende i Hässleholm som ringer in till polisen och berättar att hon på morgonen när hon vaknar, tror vi 9-10 på morgonen där, den 23 blir det då i juli, tittar på sin telefon och har då fått meddelande på någon social medieapp där från en tidigare vårdtagare, man ska kalla för, som hon har jobbat med på det här SIS-hemmet då.
Ja, det är en anställd på ett ungdomsvårdshem, SIS-hem, som ringer. Hon berättar att hon fått meddelande från en ung flicka som bott på just det hemmet. En 13-årig flicka som i ett meddelande skriver skrämmande saker.
Som skriver saker att hon har gjort knivstucket helt enkelt en annan person kvällen innan och så. Och hon skriver tillbaka till den här, liksom, vad är det du säger ungefär, och upprepas det här igen av den här den tidigare som hon har jobbat med då, som var boende på det här SIS-boendet. Och då skriver hon att det här måste jag underrätta polisen om, och sen så avslutas den konversationen, hon ringer polisen och sen ringer jag själv faktiskt upp henne på morgonkvisten och får den här informationen av henne och så namnet på den här personen då.
En 13-årig flicka chattar alltså med den här personen som jobbar på ett SIS-hem. Ett hem där flickan själv bott, så de känner varandra. Och flickan säger sig alltså ha varit med och knivhuggit en annan person kvällen innan. Och polisen får namnet på 13-åringen. Frågan är förstås, talar hon sanning? Och är Emilia den personen hon knivhuggit?
När vi börjar titta på henne så sammantaget, när vi vet också troligtvis vem offret är, och vi gör vissa andra kontrollåtgärder och visar sig då att de här flickorna har bott på samma SIS-boende och är bekanta med varandra, så blir hon jätteintressant.
Emilia och 13-åringen känner alltså varandra. De har bott på samma SIS-hem och det räcker för utredarna. 13-åringen blir högintressant.
Och då tar vi kontakt med åklagare helt enkelt på förmiddagen där och får ett beslut på att hämta in den här då 13-åriga tjejen.
Det blir alltså en händelserik dag. På morgonen är offret okänt, det finns inga spår, allt ser ganska hopplöst ut. Och nu på eftermiddagen vet polisen vem det är som har mördats och de har också en misstänkt.
Ja, precis, det är på förmiddagen här morgonen som allt det här ramlar ner på oss, kan man säga.
Nu gäller det att behålla intensiteten i utredningen, att gå vidare, att säkra bevis, även om tjejen bara är 13 år, vilket inte gör det enkelt.
Nej, alltså det har ju vissa rättsliga regler såklart runt vad man kan, hur man ska hantera henne då som under 15 år, och de förhåller vi oss till självklart, och ju skyndsam kontakt med åklagaren, men oavsett vad så måste ju hon helt enkelt säkras och tas in för förhör helt enkelt, oavsett att hon är under 15, och vi måste ju också även försöka säkra och göra husrannsakan och teknisk undersökning i den lägenheten som hon då bodde i Landskrona. Så de åtgärderna är de vi får beslut på då, åklagare på förmiddagen, och de effektueras sen samma dag efter lunch. Det är ju så att vi åker ju hem till hennes adress där hon är boende i Landskrona. Hon är inte där. Vi får besked av hennes mamma att hon har begett sig till tågstationen i Landskrona. Vi skickar polis dit och de anträffar henne där. Där hon då hämtas in och körs till polishuset i Helsingborg för förhör. Och samtidigt så utförs det husrannsakan och teknisk undersökning i hennes bostad helt enkelt.
Flickan hittas och tas in till polisen och där hålls förhör med henne.
Första förhöret här inne då, den 23, så medger hon ingenting egentligen. Hon förstår ingenting. Hon, om jag inte missminner mig, så vill hon inte ens vidkännas att hon känner Emilia. Hon vill inte vidkännas de här sms eller de här meddelandena till den här anställda på SIS-bon och sådana här. Så hon medger ingenting där på eftermiddagen kvällen.
Nej, 13-åringen medger ingenting. Hon har inte gjort någonting. Hon känner inte ens Emilia. Men vad hon inte vet är att polisen hittar filmer i hennes mobiltelefon. Förskräckliga filmer. Filmer som i all sin vidrighet tydligt visar att 13-åringen är skyldig.
Dels är det ju filmer från själva brottet. Alltså när man... Det som sker med Emilia på Bangårdsgatan. Man har ju filmat delar av den gärningen helt enkelt. Och dels är det filmer på när man tvättar av bland annat en sko hemma hos 13-åringen. Där man ser att man sköljer av skosnören och det färgas rött vatten och sådär.
Så det finns alltså en film från själva brottet på telefonen?
Ja, precis.
Hur tänker du när du ser den?
Oj, det är många tankar kan jag säga. Jag får ju se den ganska snabbt när den kommer in här. Det blir ju, det ser vi väldigt, det hjälper oss väldigt mycket i förundersökningen självklart. Så krasst är det ju att den är ju otrolig hjälp för oss i förundersökningen i filmen. Men den är ju också ganska så, berör jag väldigt starkt också, den filmen ska jag säga.
Kan ni se någon annan på filmen än Emilia?
Ja, vi ser ju Emilia och vi ser två personer till, varav en av de personerna ser man ju både ansikt och hela kroppen så att säga.
Är det 13-åringen?
Ja, precis.
Och som om det inte räcker med bilderna i telefonen så hittas där också en chatt. En chatt där 13-åringen och andra skriver om det som ska hända Emilia. En chatt med planer.
Det finns ju många chattar, men just den här dagen så skrivs det ju, det är ett antal tjejer som skriver i den här chatten, och det är uppenbart att många, en del vet om att det ska ske saker. Det skrivs saker som att man ska slå henne, att man ska ge sig på henne, att hon ska liksom straffas för det här som hon då har eventuellt sagt av något tillfälle.
Nu hade alltså gått 2 dagar av utredningen. Efter första dagen hade utredarna ingenting. Inga spår, ingen misstänkt, inte ens identiteten på offret. Men nu under dag 2 händer allt kan man säga. Nu har polisen identiteten på Emilia. Nu finns en misstänkt, nu finns en chatt. Och inte minst, nu finns också en film på själva gärningen. En film som med all tydlighet visar att 13-åringen är skyldig. Men som också gör klart att det finns en person till som är inblandad. De är 2 personer som dödar Emilia. Tyvärr syns inte den andra personen särskilt tydligt. Men 13-åringen har nu en hel del att förklara.
Vi planerar såklart ett nytt förhör redan dagen efter med henne. Vi har ju som jag nämnde tidigare, de här filmerna från 13-årings telefon. Vi har sett delar av den här chatten. Och det sammantaget gör att vi förstår ju att det har funnits ytterligare sagt, en person till med vid den här gärningen som kan misstänkas för brottet då.
Och även dag 3 av utredningen blir intensiv. Efter förhör med 13-åringens mamma, kontakt med socialtjänsten och med SIS-hem, så lyckas utredarna snabbt få en trolig misstänkt tjej. Den andra som var med och dödade Emilia. Hon är 15 år gammal och hämtas in till förhör. Och nu lossnar det.
Ganska så snabbt så medger hon att hon har varit med på platsen. Det gör ju båda flickorna sen ganska så snabbt efter den 23-24 där, så kommer det vissa medgivande som också känns väldigt bra för oss, att vi slipper liksom hålla på och brottas med lögner och andra typer av historier. Så de är ganska snabbt kommer till. Sen kanske de inte berättar allting från början, men vi får ändå en bra bild från deras berättelser också ganska så tidigt.
Ja, nu pratar båda tjejerna och den berättelse de ger är skrämmande. Hela gärningen är planerad. De bjuder in Emilia till ett pyjamasparty, men det var för att lura henne. Det fanns inget party. Tjejerna har ett annat syfte med inbjudan.
Nej, att man har fått ut Emilia till Landskrona för att man ska, som de uttrycker, misshandla henne då. De har ju egentligen aldrig sagt att de haft som syfte att döda henne, utan de ska misshandla henne helt enkelt. Så det är den bilden de ger. Det beror ju då på vissa, att man haft konflikter i, de här, i den här, man ska kalla för cis-miljön där de här tjejerna har bott. Då. Det är ju flera tjejer då som har bott och umgåtts till och från och varit osams och vänner och hit fram och tillbaka. Och så
att hela upplägget var att lura henne till den här platsen?
Ja, det har det varit. Det är väldigt uppenbart när man också tittar på de här chatten att det har liksom inte funnits något annat syfte än att lura dit Emilia till Landskrona och Bangårdsgatan. Den planen har de haft från tidigt den 22 på dagen där.
De här tre tjejerna, Emilia, 13-åringen och 15-åringen, känner alltså varandra sedan tidigare. Alla tre har haft ett ganska struligt liv. De har omhändertagits av sociala myndigheter och de har placerats på SIS-hem, på samma SIS-hem. Och där ska det ha uppstått någon slags konflikt. Inte mellan Emilia och de två andra, utan mellan Emilia och en helt annan tjej. En tjej som också bodde på samma SIS-hem. Och 13-åringen och 15-åringen tar den andra tjejens parti, ställer sig på hennes sida. Så nu ska Emilia straffas. Det är målet och så blir det. Allt är planerat. Vilket framgår av chatten och det är många som vet vad som är på gång.
Så det är uppenbart att man vet om att något ska hända och att det är planerat att något ska hända och att det är de här 13-åringarna och 15-åringarna som har planlagt det här, och det ser vi också på utifrån hur de, vad de gör på dagen innan brottet sker också den 22.
Ja, ni hämtar in övervakningskameror, övervakningsbilder vad jag förstår.
Ja, precis. Vi tittar ju på det och vi kan ju då konstatera att de har ju varit runt i ett par tre olika butiker i Landskrona och där tillgripet kniv, tejp, sax, påsar, sådana soppåsar. Och sånt som vi sedermera påträffar också på brottsplatsen och delvis också hemma hos en av de misstänkta.
Det är dag 3 i utredningen och fallet är löst kan man säga. Inte juridiskt men polisiärt som det heter. Utredarna har en ganska detaljerad bild av vad som hände den där natten. Tjejerna berättar.
Nej, men förhören går relativt bra. De byter lite historia vid några tillfällen, men i grunden så är vi trygga med det. De har nog från början varit ganska sanningsenliga, men under resans gång vid något tillfälle så skiftar det lite i berättelse, men återgår sen igen till att ha en ganska så tydlig berättelse vad som har skett på platsen, vad de har gjort, hur det har gått till, till och med vem som har gjort vad, de har ju beskrivit. Men som sagt, man har ju inte erkänt egentligen att man har velat döda Emilia, utan man har haft då syftet att misshandla henne helt enkelt. Ja, men konkret är det ju så att som jag sa tidigare, så har man ju då lurat dit Emilia och haft en, man har ju till och med sagt vart hon ska ta vägen till den här Bangårdsgatan. Och när hon kommer dit så är det ett ganska så snabbt inledningsförlopp där man liksom ger sig på henne, man lurar henne dit, man ger sig på henne, misshandlar henne. Och man utför sen det här också, det dödliga våldet då, emot henne där på platsen.
Och man tejpar henne också, vad jag förstår.
Man tejpar fötter, man tejpar händer, man tejpar över ansikte och sådär, runt huvudet på henne.
Det är svårt att ta in den här bilden, tycker jag. Ett utdraget, grymt och utstuderat våld mot en 14-årig flicka, utfört av två unga tjejer, 13 och 15 år gamla. Två unga tjejer som planerat alltihopa, filmat hur de misshandlar och dödar Emilia och skryter om det i chattar. Allt för ett litet tjafs, ett litet bråk två tonårstjejer emellan. Det känns som ytterligare en gräns har överstigits, som vi kliver ett litet steg närmare helvetet helt enkelt. Men tjejerna nekar alltså till att planen var att döda offret. Man skulle bara misshandla henne, bara som de uttrycker det. Men det tror inte Kent Persson på.
Vi menar på att det fanns ett syfte att döda henne, och misshandla henne väldigt allvarligt. Man har ju tillgripit sådana redskap som är liksom tydliga för att man har tänkt ett grövre våld än bara en vanlig misshandel, om man kan säga så. Men att man har en kniv, man har en sax, man har tejp, man har påsar. Man rekar en plats innan som är väldigt undanskymd, vilket man återvänder till sig själv när brottet sker. Man utövar ett våld som det finns ingen tvekan om att det är liksom fara för den människans liv som man utövar emot. Man har den här chatten bland annat som man då har skapat tidigare, som man döper om samma dag till RIP Emilia. Man har efteråt sagt att man var tvingad att döda henne för att annars skulle hon ha golat och sådana saker. Så för oss blir det ju tydligt att man kan inte bortse från att det funnits med planerat det här kunna bli på det här sättet.
Utredningen tar i praktiken 3 dagar. Första dagen ger ingenting. Andra dagen hittar man 13-åringen. Och den tredje dagen 15-åringen. Och de två erkänner. Och den juridiska processen.
Ja, precis. Det är 15-åringen som blir åtalad, och sen är det en så kallad bevistalan mot hon som är under 15, alltså 13-åringen.
Skiljer sig enligt er deras agerande på något sätt? Är någon mer aktiv än den andra, eller gör de det här gemensamt?
Ja, min bild är vår bild att det här sker gemensamt, att man gör det tillsammans. Man är pådrivande i olika delar, vill jag påstå. Man gör vissa... Man gör ju saker inte samma saker, men båda två är ju inblandade i själva brottet och våldet emot Emilia.
Så det är inte en av dem som så att säga bär själva ansvaret för hennes död?
Nej, det vill jag påstå att båda gör.
Utredningen går alltså snabbt. Man jobbar effektivt och med den metod som används vid alla sådana här utredningar, metodiskt och systematiskt. Men till skillnad från andra fall så finns det ju en sak som sticker ut. Den här utredningen handlar inte om vuxna, utan om barn.
Det här är ju unga människor, barn vill jag påstå, med de problem, alltså som barn är. Även de här barnen, fast de begår en väldigt vuxen gärning, så är det ju trots allt barn vi har att göra med, och den utmaningen det är. Så det har varit både och, vill jag påstå.
Visade de någon ånger?
Ja, men det har de gjort tidvis, och ibland kanske en viss frånvaro och inte riktigt förstått, tror jag också. Jag ska göra en egen reflektion av vad som har skett och effekter av det de har gjort. Men visst har det visst funnits ånger till viss del.
Nu går livet vidare för alla utom Emilia. Kent Persson jobbar med andra fall, andra utredningar. Men det här fallet, det kommer han aldrig att glömma. Det kommer att finnas där hela tiden.
Ja, men det är det. Det kommer nog tillbaka. Det kommer nog göra resten av mitt... Så länge jag har hälsan självklart. Ja, men alltså, det kommer det vara. Det kommer hänga med mig resten. Det kommer det göra. Resten till sin karriär och resten av livet också. Det så är det.
Och så tror jag det blir för oss alla. Det här är ett fall ingen av oss kommer att glömma. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Produktionsledare David Dava Persson. Klippning Jonas Lindskov. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power Media.